With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tvillingpodden!
Hallå!
Hejsan!
Och varmt välkommen till avsnitt 93 av Tvillingpodden! Med oss idag i studion har vi en gäst. Här kommer den lilla presentationen. Sanna Klang är 28 år och mamma till Madeleine som är född 2010 och Elias som är född 2012. Sanna arbetar som barnsjuksköterska på en barnavårdscentral. Och när hon inte jobbar med små kids, då älskar hon att gymma, dricka energidryck, springa milen ut i naturen och resa runt i Europa med hela familjen i deras bil.
Välkommen hit, Sanna!
Tackar!
Man tänker ju energi när man ser dig.
Gör man?
Ja.
Nej, men vad trevligt!
Energi och energidryck.
Ja.
Du är ett stort fan av det.
Ja, jag tänkte säga, vet ni hur jag startar dagen?
Med energidryck.
Ja.
Men du dricker inte kaffe, eller?
Nej, jag gör inte det.
Då måste man ju börja på något sätt, speciellt när man har två barn.
Det är ju så. Och Celsius är det som gäller.
Hur mår du?
Bra, faktiskt. Dagen startade tidigt, klockan 6. Tänkte, nu ska jag sova ut för en gångs skull. Men det tyckte varken jag eller min son.
Men när vaknade du av dig själv klockan 6?
Ja, det var ju det. Jag hade ställt klockan på 7:45. Tänkte så här, då ska jag gå upp.
Men väckte du din son då?
Men han låg bredvid mig. Han
nu vaknar mamma, så nu vill jag gå upp och leka.
Ja.
Men du, vadå 7:45? Hur länge sover dina barn?
Ja, men ibland så kan de faktiskt sova till 7:30 i alla fall.
Gud, vilken dröm.
Men det händer inte så ofta, så jag brukar mest sätta ett larm ifall att de går upp och gör, leker på rummen och så somnar jag till. Det är ett vanligt exempel på vad som händer på helgerna hos
men
oss.
Men jag är lite svårt att räkna. 2010 kan jag ju räkna att då är Madeleine 6 år.
Ja.
Och Elias?
Han fyllde precis 4.
Ja, ah, just det. Ah. 4 år.
Då är man ändå rätt stor.
Ja, man är ju det.
Ja.
Man då kan klara sig själv. Hon gör ju frukost och grejer själv.
Nej.
Jag har middag.
Ja.
Nej, men handla själv också.
De kan ju faktiskt framförallt leka själva. Så när de vaknar där på morgonen så kan vi ändå säga att det är inte frukost förrän klockan 9. Gå in och lek på era rum.
Gud vad bra.
Ja, får man i alla fall sova lite till.
Men vi tänkte att vi tar oss direkt tillbaka till din första graviditet.
Ja.
Hur var den?
Jag satt faktiskt och tänkte på det här i veckan efter att vi hade smsat. Och jag tror att den var ganska bra. Alltså det var första trimestern där man mår illa och är allmänt trött, somnar ståendes. Typ sådär. Men efter det hade jag väldigt lätt faktiskt. Om man jämför med andra graviditeten. Det var lite värre.
Kan inte du berätta om när du plussade första gången?
Ja, det var en tidig morgon. Och jag hade väl det på känn skulle jag väl säga. Båda graviditeterna har jag faktiskt känt redan väldigt, väldigt tidigt att så här, oj, nu är det någonting.
Men Sanna,
hur kändes
nej,
det?
Sanna,
ja.
Du kände ju. Det här har jag hört dig berätta.
Ja.
Sanna är ju en vän till oss kan vi ju säga. För det kommer ju smyga sig in här. Att vi vet ju en del saker om Sanna.
Ja,
men du kände ju när ägget blev befruktat.
Jag har ju hört att det inte är möjligt. Men nej. Med båda barnen så har jag känt så tidigt som att nu kan inte jag ta ett test. För att det är för tidigt. Det kommer inte visa någonting. Men jag tror att jag är gravid.
Men
båda
gångerna. Hur kände du det?
Det har svidit till kan man säga. Ilat till i magen flera gånger, alltså regelbundet, under typ en dag skulle jag säga. Så när med andra barnet så stod jag på jobbet och kände av det här och tänkte, undrar om jag är gravid nu? Eller håller på att bli gravid eller vad man nu kan säga.
Men är det liksom, det du känner då, är det själva
växtvärk spermien? Kanske. Växtvärk är att, det vet jag. Jag vet spermien. Inte riktigt. Men jag har känt jättetidigt hur det har typ växt, alltså livmodern har växt. Eller att det har ilat till.
Ja, ah, du tänker att hon känner sperm i huvudet och åka in i ägget.
Exakt.
Ja, det är nog exakt där.
Jag tänkte faktiskt också det.
Ja, men sen när jag hade i alla fall köpt hem ett test, eller två till och med, och tänkte jag ta det här tidigt på morgonen, för det har man ju läst att det är första kisset som gäller om man ska kolla tidigt. Och den visade ju plus, så jag hade ju rätt. Tänkte nu ska jag överraska min man tidigt på morgonen. Problemet är ju bara att min man är extremt morgontrött och ganska ilskan på morgonen innan han har fått kaffe i sig. Så det var ingen hit. Han bara tittade på mig och bara...
Hur sa du det?
Jag kom med den där lilla stickan, började knuffa på honom och säga, älskling, vakna, jag har en sak att visa. Och så hade den där stickan, så sa jag, du ska bli pappa. Och han tittade på mig som jag var dum i huvudet och typ la sig ner och somnade om.
Nej!
Jag vet!
Vad gjorde du?
Blev jätteledsen.
Ja, det är klart.
Och tänkte sen att, ja. Men sen när han vaknade till och fick sitt kaffe, det är ju så här, jag borde ju ha vetat bättre. Jag har ju känt honom sen jag var 16 år gammal. Och jag vet ju att han inte, det går inte att prata med honom innan han fått kaffe i sig. Så att det var en dum idé. Men jag kunde ju inte hålla mig, för jag var ju själv så himla lycklig.
Hade ni pratat om barn innan?
Ja, det hade vi. Vi har egentligen pratat om barn i och med att vi blev tillsammans när jag var runt 16-17 och han var där 18-19. Så har ju ämnet, alltså barnen, då kommit upp ganska tidigt så. Och då sa både han och jag att vi vill bli unga föräldrar. Men att man ändå skulle ha utbildningen med sig kände båda vi i alla fall. Och jag började plugga till sjuksköterska när jag var 18-19 där. Ganska snabbt in på ändå. Jag hann bara jobba ett halvår och sen efter studenten och sen började plugga. Men jag ville ju gå klart. Och sen när jag hade sista terminen kvar, då slutade jag med p-piller.
Mm. Ja, så det kom inte som en chock att du var gravid?
Nej, utan det var... nej, det var bara det att det var ju typ så här första försöket.
Ah. Mm.
Och så började jag sitta och räkna mig till, så här, hinner jag bli klar? Tänkte jag, ja, februari blir det. Och jag slutade då i januari, var det tänkt. Mitten på januari skulle jag vara klar.
Gud.
Ja, och sen var vi på ett tidigt ultraljud, för jag visste inte exakt vilken vecka jag var i. I och med att jag precis hade slutat med p-pillerna och mensen knappt hade kommit tillbaka, så var det ju gravid där, så jag hade ingen aning. Och så kommer hon, du är i vecka 13 plus 4, och jag trodde att jag var kanske i 10-11. Så när vi går därifrån så har jag en så himla rolig attityd att jag säger till Patrik, jag bara, fast hon har ju fel. Vi är ju typ i vecka 11. Och han tittar på mig, vi har precis varit på ultraljud, Anna. De har räknat sig det till att det är så här 13 plus 4. Och då började jag få panik och tänka att shit, var befinner jag mig studiemässigt nu då? Vad bra, det är typ samma vecka som jag ska ha examen.
Men han, du blir klar?
Ja.
Vad sjukt.
Jag satt i vecka 39 och skrev sista tentan.
Åh gud. Här klarar man inte ens av att göra tentor ogravid.
Nej, och inte ens sitta på en buss i vecka 39. Men jag var aldrig i vecka 39. Men,
vi hade vår sista så här brosch, vad säger man? Alla fick sina broscher och så skulle man ju gå på en sån där middag. Det skippade jag. För att det var typ mitt BF-datum. Så jag kände mig ganska trött.
Bra faktiskt. Jobbat.
Ah, tack.
Men vad hade du för tankar under din graviditet för den kommande förlossningen?
Jag tror att jag var ganska cool faktiskt. Jag försökte att inte tänka på, alla hade ju, det känns ju att föda barn.
Mm.
Men det finns ju många skräckhistorier. Jag försökte att inte googla på sånt. Utan bara tänka att alla har olika. Och att det är klart det kommer kännas. Men vi har ju fått barn i alla år, så...
Läste du mycket
bra.
Böcker och så?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte heller. Eller gick in på, ni vet, sådana, nu fanns det väl inga appar på den tiden. hela 6 år sedan. Men det fanns ju fortfarande sidor som man kunde gå in på och läsa vecka för vecka. Så där var jag definitivt inne och läste. Var det mer egentligen? Nej, jag gick en profylaxkurs. Den tyckte jag faktiskt var bra. I efterhand. Både jag och Patrik var jättebesvikna. För det var så här 2 dagars. Och är 3 timmar långa. Och det var så här att första mötet, i 3 timmar så skulle vi diskutera hur, alltså få upp bilden av en citron och känna doften av den. Det var typ 2 timmar av den. Och sen steg 2 var att ta en penna och försöka hitta kraft och bara slå sönder den. Det var steg 2. Och sen på slutet bara, nu ska vi diskutera hur ni ska andas när ni föder barn. Och det var det vi var ute efter, att veta hur man skulle göra.
Så att, det låter som att ni hamnar på fel kurs.
Ja, och ändå.
Samurajkursen, dörren till vänster.
Nej, men det där sista, den sista halvtimman där vi faktiskt fick pröva oss på att andas och hur tekniken så där, hur man skulle tänka, den var ju jättegivande och det var ju bara det jag använde mig av sen under förlossningen.
Ja, men det låter som att det kanske var så här mycket tankens kraft, att det var det de ville fokusera på.
Ja, jag tror det. Bara tänk dig en citron. Ja. Känn doften av citronen.
Det går ju ganska snabbt, tänker jag.
Ja, tänkte också det. Men det var ändå en timmas arbete bakom det.
Ja, jag får panik
på kursen. Ja. Så vi var inte så nöjda med det.
Move on! Hur startade den första förlossningen?
Med värkar. Jag hade gått över, jag var inne på 4:e dagen. Och på tidig morgon där vid 3-4 så började jag känna av att inte att det gjorde jätteont, men att det var regelbundet. Så då väckte jag Patrik och sa att du får inte åka till jobbet idag. Och han bara, är det dags? Och så sa jag, vet inte, men ja, det kan vara så. Så han ringde till jobbet och sa att nej, vi ska nog kanske få barn här idag. Så jag kommer inte. Och sen tilltog egentligen det. Så runt 9-tiden hade jag ganska ont. Men då var det kanske 5-6 minuter mellan verkarna. Men då ringde jag i alla fall till förlossningen. Och de sa, ja, det som de säger typ att till alla, ta Alvedon och lägg det i badet. Så gjorde jag det. Och sen var det bara värre och värre. Så vid 11-tiden så ringde vi in. Och då var vi välkomna. Och Patrik var jättenervös. Och jag lovar, bilen bara flög fram. Jag tror inte han har kört så fort någonsin.
Hade du ont då?
Ja, jätteont. Och jag tror att jag var mycket ganska rädd också. För när jag kommer in så tar de ändå CTG och upptäcker att bebisen, alltså Madeleine, har jättehög puls. Så de är tvungna att ta in läkaren så får göra en bedömning. Och det var nog mycket för att jag hade ganska hög puls också. För jag gick in och kollade lite hur blodtrycket låg, så jag hittade papperna igår. Tänkte jag skulle fräscha upp minnet bara inför idag. Och då hade jag ganska högt blodtryck. För att vara mig så var det högt.
Vad var du nervös över?
Jag vet inte. Jag trodde bara var att nu är det dags äntligen. Man har sett fram emot den här dagen. Och så vet man inte hur det kommer att bli. Kommer det bli värre än så här? Hur kommer jag känna? Kommer jag bli hemskickad? Mm. Och jag var ändå bara öppen 2 centimeter när jag kom. Och det är ju ganska många som har blivit hemskickade på det. Men de gjorde inte det. Säkert för att jag var stressad och att hon var stressad.
Men gick ditt blodtryck ner? Och hennes puls, gick den ner sen?
Ja. Så det står avvikande i journalen. Men de sa att det berodde på att hon var väldigt aktiv och säkert stressad för att jag var stressad. Så fort vi kom in egentligen i rummet och jag fick komma ner i varv, alltså sätta mig ner, så var det ju bättre. Jag hade ändå CTG på mig ett bra tag efter det. Och sen var det bara värre och värre. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror inte att vattnet gick. De fick sätta hål. Och efter det var ju fruktansvärt. Där snackar vi verkar. Där har man ont.
Ja, det blir ju en helt annan typ av verkar efter, så var det för mig i alla fall, efter vattnet har gått. Så blir det lite vassare verkar.
Mm. Precis rätt ord skulle jag faktiskt säga. Mm.
Men hur länge hade du de vassa verkarna? Fick du någon smärtlindring?
Mm. Jag kommer ihåg att jag var uppe 6 centimeter och att verkarna kom så tätt. Och jag tror Frida faktiskt, min syster då som också har varit här, beskrev liknande. Att de bara kom efter varandra. Man hann inte få en enda liksom, återhämtning överhuvudtaget. Och då kände jag så här, kanske inte att jag inte klarade av verkarna. För att i och med att jag hade gått den här profylaxkursen så visste jag skulle andas. Och det hjälpte ändå jättemycket. Men orken att behöva kämpa emot det man själv vill. Man ville ju bara spänna sig. Eller jag ville bara spänna mig när det gjorde ont. Och jag skulle göra precis tvärtom. Jag skulle slappna av. Det krävs ganska mycket energi att tänka så hela tiden. Så till slut var jag så trött så att jag nästan somnade. Och då sa jag att nu vill jag ha epidural. Så fick jag vänta 1 timme på det. Så det var ganska jobbigt.
Vart födde du någonstans?
På Danderyd.
På vanliga?
Ja, vanliga förlossningen. Ja.
Hur var det att sätta epiduralen?
Det gick ju jättebra. Problemet var ju att ligga still i och med att jag hade så täta verkar. Och han narkosläkaren som kom in vart väldigt irriterad på mig. Så du måste ligga still, och det är ju inte så lätt när man har så ont. Men det gick bra. Sen var det som dag och natt. När jag hade fått den där epiduralen, då klev jag upp och sprang in på toaletten. Och Patrik satt som helt chockad och bara, vad gör hon? Hon har ju legat här och knappt. Han försökte massera mig och jag hade inte ens orken att prata med honom och säga till honom att nej, typ, det där gör ont. Jag började fäktas mot honom istället och bara, du vet, så här, bort. Och nu plötsligt så bara hoppade upp från sängen och sa, jag går och kissar. Och han var så här, ja, gör det.
Hur länge hade du varit inne på förlossningen innan du fick epiduralen?
6 timmar tror jag, ungefär. Det var där vid middagstid. Och jag kom in strax efter 12.
Hur var det när krystvärkarna började?
De hade jag inte.
Nej,
helt ärligt.
Va?
Ja, det var epiduralen som tog så pass mycket. Så de sa till mig att nu är du helt öppen och hon har glidit ner. Så det bara krysta på när du känner värk. Och där låg jag, var helt utmattad. Jag hade haft 3 olika barnmorskor inne, alltså olika team inne. Och kände ju typ så här att nu vill jag att hon kommer ut. Klockan var runt midnatt. Så jag hade legat där i 12 timmar. Och kände bara, jag känner inga verkar, men jag säger ingenting till dem. Jag bara krystar på då. Och lite mer och så krystar man på. Och sen så, när nästa verk kommer, och så tänkte jag, jag känner ingenting. Så jag krystar på nu istället. Så jag hittade ju på, mer eller mindre. Jag bara körde. Och hon kom ut relativt fort. Jag tror ändå att 25 minuter räknas som en ganska okej tid. Så, med tanke på att jag inte kände någonting.
Men hade de fyllt på epiduralen under hela tiden då? Och så pass mycket så att...
Precis. Så att jag tror att de... Jag är inte helt säker. Men de har nog fyllt på kanske 2 gånger. Mellan 18-tiden där och fram till 00. Så sista gången så hann jag inte riktigt få de där att det gjorde ont. Men då var jag helt plötsligt öppen i alla fall. Då var det bara krysta på. Men sen har jag pratat med alla som har fött barn som är i min närhet ungefär. Och min svägerska hade precis likadant med sitt andra barn. Hon bara, nej, jag kände inte heller några verkar. Jag körde på ändå.
Så att, men tyckte du att det gjorde ont när hon kom ut?
Ja, men det här är Ring of Fire kan man ju säga. Att är det något jag minns idag så är det ju det. Att från och ändå vid krystandet kanske inte sagt så mycket utan bara kämpa på. När man kände det, då kan jag säga att då vrålades det ganska högt. Men det varade ju inte länge heller. Det var ju några sekunder. Och sen tryckte man på och sen var hon ute. Men det roliga var att när hon väl kom ut, ungefär 5 minuter senare, så hör jag samma vrål från i korridoren, alltså rummet längre bort. Och sen hör man ett skrik. Så att, då kände jag, okej, jag var inte ensam här med att känna att det gjorde ont. Så hon upplevde väl samma sak. Och sen så hörde man att bebisen kom ju. Så att det var ju bara en kryst bort, om man säger så.
Hur var det när du fick upp Madeleine på bröstet?
Chockad, jättechockad. För att jag visste inte hur nära det var. När jag kände den smärtan och sen kom hon ut. Och sen låg hon där, tänkte jag, är jag klar nu? Okej. Och sen såg man bara en bebis som var lite halvkladdig, mörkt hår. Och sen hade ju vi tagit reda på innan. Jag hade en sån stark känsla av att det var en flicka vi väntade. Så jag kände att jag måste bara kolla om det här stämmer. Det spelar ingen roll, men bara den här känslan av att jag är helt säker på att det är det. Och så var det det. Så att vi visste ju att det högst troligen skulle vara en flicka. Och sen när hon lades där så var det ju inte så att någon tog upp henne. Så att det sa jag till om att så här, okej, men vad blev det då? Jaha, ska vi kolla det kanske? Så lyfter de upp henne och det var ju en flicka då. Så det minns jag att det var ingen som kollade.
Hur upplevde du alltså smärtan i kroppen direkt efter hon hade kommit ut?
Det värsta var ju borta måste jag säga. Man var ju jättemör och jag kunde faktiskt inte kissa efteråt. Så de var tvungna att tappa mig. Och sen så fick jag en kateter efteråt. Och det var ju ganska skönt. Där var man ju faktiskt inte tvungen att tänka till själv, utan man kissade när man kissade. Det var ingenting man kände av. Så det var ganska bekväm att ha.
Hur länge hade du kvar den?
4-5 dagar. 4 dagar tror jag. Men problemet var att jag tror tredje dagen så sa jag till om att jag tycker ni ska dra ut den här nu. För jag börjar känna av att det sticker till. Så att jag tror att jag kanske kommer få en urinvägsinfektion om ni låter den sitta kvar. Och den barnmorskan vägrade ge med sig. Och jag sa att, men snälla, kan vi inte bara dra ut den? Jag kommer få en urinvägsinfektion. Nej, det är mot våra regler. Vi gör inte det. Vi gör det imorgon bitti.
Men vad då att, mot, alltså mot deras regler att göra på eftermiddagen? Eller vad
nej, men exakt. Du gör det en dag tidigare.
Drog du ut den själv då?
Nej, gud nej. Fast det hade jag kanske klarat av. Jag hade hittat någon liten spruta och så här, bara kuffat ut vattnet från den där. Men nej, det gjorde jag inte. Men det var ju en urinvägsinfektion efteråt också.
Ja,
så det var
rätt.
Ju sjukt irriterande. Mm.
Ah, så jag fick åka inte ut det.
Nej, de tog ut den dagen efter. Och sen så åkte vi hem. Jag tror det var samma dygn. Eller kanske på morgonen dygnet efter. Jag hade en jättedålig eftervård kan jag ju nämna också. Sen fick ju vi åka tillbaka dygnet efter att vi hade kommit hem. För att jag hade ju en urinvägsinfektion. Så att det var ju en akuten.
Och vilken oskön kombination. Alltså nyförlöst med urinvägsinfektion. Det är jobbigt som
du fick väl sy också?
Ja.
Ganska mycket.
Ja, jag tror... inre var nästan värre. Alltså där står det i journalen flertalet att de hade sytt flera gånger invändigt. Mm. Och sen yttre var det inte lika mycket. Så man var ju ganska mör där nere från början. Och sen kommer man till gynakuten och de ska göra en gynekologisk undersökning. Och det kan vara den snyggaste doktorn jag någonsin sett. Även idag, om man tänker. Så det var ju så sjukt pinsamt. Han bara, ja... här ser man att de har sytt, typ. Jättepinsamt. Jag kan inte skämmas.
Men han gjorde
idag.
En gynekologisk undersökning för att konstatera urinvägsinfektion? Eller för
inte.
Att det inte var något annat säkert?
Jag tror det. Att de ville se att det inte var något annat. Och sen fick man ju kissa där på en sticka. Och så såg man att det var urinvägsinfektion.
Blev du sövd när de sydde dig?
Nej. Bara xylokain tror jag. De bara hade någon gel där nere. Och det upplevde jag att det kändes ju inte direkt. Faktiskt.
Blev förlossningen som du hade tänkt dig?
Ja, jag tror att själva förlossningen... När jag tänker tillbaka på förlossningen så ser jag ingenting avvikande så. Utan ja, den var så lång som det brukar vara generellt för en förstföderska. Sen smärtmässigt så går det inte riktigt att jämföra med någon annan. Men där har jag egentligen ingenting negativt att säga så. Utan jag tycker att den var bra. Och sen hann vi ju träffa tre olika team. Och det är klart att något team kanske inte var lika bra som det andra var. Sista teamet var kanske inte lika bra så. Men det gick ju bra skulle jag säga. Vi mådde ju ändå bra båda två efteråt. Mm.
Men du nämnde något om att eftervården inte var så bra.
Nej.
Vad menar du då?
Det var mest det att vi hamnade inte på patienthotellet för det var fullt. Mm. Och det kanske var bra så här efterhand med tanke på att jag fick kateter och allt sånt där. Och amningen kom definitivt inte igång. Hon vart bara gulare och gulare och jag vet inte hur många barnmorskor vi riktigt träffade, men det känns som att det var 10-15 stycken ungefär. Vi var inne i 5 dagar och alla sa olika. Och det var inte så att de sa, vad bra att du har testat den här ställningen, ska vi testa kanske göra så här istället? Utan de kom in och sa, nu gör du helt fel, så det ska du inte göra. Och då hade kollegan innan gett det tipset då. Och så tyckte jag att det var hela tiden. Det var en bra barnmorska kom jag ihåg på slutet. Och henne fick jag även träffa sen på gynakuten. Mm. Så hon tog emot mig och det kändes ju väldigt bra. Så nej, men på slutet där 5:e dagen ville vi bara hem.
Hade amningen kommit igång då?
Nej.
Nej, den gjorde inte det.
Nej, den kom inte igång. Och sen har jag min svärmor, hon är ju BVC-sköterska som flera år tillbaka. Så att hon kom hem till oss. Jag undrar om det var samma dygn vi kom hem eller dygnet efter. För Madeleine, hon bara skrek. Skrek. Och vi bara, okej, det är kolikbarn vi har. Ja, vad roligt. Och hon sa, nej, hon är bara hungrig. Så hon gav henne en flaska ersättning. Så vart hon världens lugnaste.
Men fick hon ersättning på förlossningen?
Ja.
Eftersom att amningen inte kom igång.
Precis. Så de koppmatade henne och sen försökte jag amma däremellan. Men hon fick aldrig till något grepp. Det var det som var problemet. Och man kunde se hur Madeleine låg vid bröstet och typ gapade och bara tänkte så här, ja men ge mig maten då. Mm. Istället för att, ja men du måste ju faktiskt anstränga dig. Och det kan ju vara att hon var lite slö så. Det är inte ovanligt att de är det. Och så var hon gul på det också. Så att de var
de blev med ännu tröttare.
Exakt, men hon behövde aldrig ljusbehandlas eller så. Hon hade inte så höga värden. Men framförallt koppmatning då. Extra ersättning. Och sen försökte vi så gott det gick efteråt. Jag försökte amma. Men det gick ju inte. Och i och med att jag hade ont också. Helt plötsligt så fick jag jätteont av att sitta ner. Jag kunde typ inte gå på toaletten. Alltså sitta, huka. Då var det som att något bara låste sig. Det var kramp, fick jag.
I underlivet?
Ja. Och jag förstod inte vad det var. Och då var det min svärmor, i och med att hon jobbar på en barnavårdscentral som sitter ihop med mödravård, och det var där jag hade gått. Så pratade hon med en av gynekologerna, så fick jag komma dit på en undersökning där.
Vad skönt att du har henne.
Mm. Det var jätteskönt under den här tiden.
Ja.
Verkligen.
Men vad sa hon på den här undersökningen?
Den här gynekologen var jättebra. Han undersökte mig och sa att jag tror att du har fått en infektion i livmodern. Men samtidigt så tryckte han på livmodern och frågade, gör det här ont? Då sa jag, nej, det gör inte ont. Och då sa han, det talar lite emot att det skulle vara en infektion. För du skulle skrika och typ flyga upp från stolen nu, om det hade varit det. Så de tog en odling och sen skrev han ändå ut antibiotika till mig. Lite så här förebyggande. Mm. Så jag började och ta det. Och sen några dagar senare så blev det ingen förbättring alls. Och då kom jag tillbaka. Och då hade han fått svar från odlingen som ändå visade på att det var någon slags bakterie. Så. Mm. Och så undersökte han mig igen och skrivit ut ett annat antibiotika. För då tänkte han, men det här kanske inte biter på dig, då får du prova en annan sort. Och så provade jag det. Och det funkade inte. Och så där höll jag på i över en månad. Jag tror jag kanske åt 3-4 stycken olika antibiotika till slut.
Jag tänker att du åt ju också antibiotika för urinvägsinfektionen väl?
Ja. Jag tror han slutade med den kanske innan jag uppsökte läkaren angående det här krampliknande. Så att till slut kände jag, i och med att jag är sjuksköterska också och har lite koll på just antibiotika och resistens och sådär, så kände jag att nu vill inte jag stoppa i mig mer antibiotika. Nu.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Nu måste jag i så fall få komma till någon annan som undersöker mig. Så då fick jag en annan gynekolog. Och hon sa direkt att ja, men här ser jag någonting som kan vara lite avvikande. Och så rörde hon där och jag skrek. Då snackade vi om att jag flög upp i stolen och skrek. Så att det var ärrvävnad som hade bildats precis där de hade sytt mig. Så var precis i mynningen kan man säga. Och då sa hon att ja, det här behöver man ju operera bort. Om du inte vill ha kvar den här. Då sa jag nej, det vill jag inte. Det är ju jätteont. Det är som en sån här liten hudflik kan man säga. Mm. Som hade bildats där. Så då skickade de remiss till Danderyd. Men då var vi alltså inne i, det här var ju nästan 4-5 månader efter Madeleine hade fötts.
Oj, vad länge. Hade du gått runt och haft så ont då?
Ja.
Men tänkte du, alltså kände du någonstans att det inte var normalt, eller tänkte du kanske ska vara så här efter en förlossning?
Först tänkte jag att det kanske ska vara så här, men sen när jag hade så ont och det var ju liksom inte på tal om att ha någon sex eller någonting sånt överhuvudtaget, då kände jag att det här är inte normalt. Och då var jag ju deppig. Det var ju liksom första tiden med Madeleine bestod ju bara av att jag hade ont. Och vad gör man när man får ont? Ja, man blir ganska lätt irritabel och ledsen och nedstämd. Så det är ju definitivt någonting som man kopplat till första tiden med henne. Nu tycker inte jag att vår anknytning påverkades. Så var inte på den nivån. Utan jag var jätteglad för Madeleine. Men att ha ont konstant är inte heller det roligaste.
Kände du att du kunde prata med dina vänner om det här?
Jag tror det.
Ja, det är ju ett tag sedan, det är ju 6 år sedan.
Jag tänkte så här, jag bara, vilka pratade jag med under den tiden? Jag hade en annan tjejkompis som fick barn ungefär 2 månader senare. Och hon hade ju baby blues kan man säga. Det uttryckte hon själv, att hon hade inte förväntat sig att det skulle vara så här första tiden. Men hon hade inga komplikationer. Hon hade gjort ett snitt på grund av att hon hade en sjukdom, kan man säga. Så jag tror att jag pratar väl mycket med Frida. Alltså vi har ju alltid stått varandra nära. Nu kan inte hon riktigt relatera, för hon fick ju barn så pass mycket senare än vad jag fick. Men absolut. Och sen pratade jag jättemycket med Patrik om det också. Så att jag hade ju hans stöd också. Och även min svärmor. Förklara.
Men tog det då 4-5 månader innan du fick göra den här operationen?
Nej, det tog 8 månader. Oj, så 4-5 månader tills de kunde säga att det här är förmodligen varför du har ont. Och sen var det kö. Och det var sommar. Det började närma sig maj-juni där. Då har de ju inte så mycket operationer de gör. Utan de sätter igång sen efter sommaren. Så jag fick en tid i september. Så jag kände väl att det får gå. Det går an. Det funkar ju. Typ så.
Hur gick den operationen till? Blev du nedsövd?
Ja, jag hade bett om att bli det. Mm. Jag tror inte att man behövde egentligen bli det. Men i och med att det var ett ganska intimt område så kände jag att det var bäst så. Mm. Så det blev jag. Och det gick snabbt. Jag tror att de var klara på 20 minuter. De skulle egentligen bara typ klippa eller bränna bort den delen.
Mm, då känner man ju när man hör klippa och bränna bort att ja tack, söv ner mig.
Ja,
ja, för annars ska de ju lokalbedöva med sprutor, vet du.
Ja. Mm.
Men hur mådde du när du vaknade upp från den narkosen?
Helt okej. Jag hade så mycket morfin i kroppen. Problemet var att jag inte kunde gå hem för att jag låg och spydde. Jag tål inte morfin, visade det sig. Mm. Så att jag behövde kissa innan jag skulle åka. Och sluta spy. Så att normalt så kanske man kan gå 2 timmar senare. Jag var kvar typ i 6 timmar. Till slut var det så här, snälla, snälla, snälla. Försök att inte spy nu när vi ska gå till toaletten. Tredje, fjärde försöket, då gick det typ.
Alltså man är liksom inte ens kvar en natt?
Nej, det är dagvård kan man säga. Gud. Dagkirurgi. Ah. Mm.
Men när du kom ur det här morfinruset och det, kände du direkt att det var skillnad i underlivet?
Det gjorde jätteont.
Mm.
Lite så här brännande känsla faktiskt. Nu kommer jag inte ihåg vad jag fick utskrivet, men jag hade väl lite så här smärtlindring de första dagarna. Och sen så gick det över. Men framförallt kan man ju säga, några veckor senare så var det jättestor skillnad. Om vi säger att jag hade haft 100% ont, så var jag ju nere på 40 kanske i procent. Så att den operationen hjälpte ju. Det var jätteskönt. Det tråkiga är ju att jag har gått runt och haft så ont i så länge i början av Madeleines liv. Sådär. Men det var ju skönt att jag fick operationen så att de kunde ta bort det, och framförallt att smärta minskade. Men det var inte helt borta, för jag hade ärrvävnad långt in också. Det är ju svårt, precis. Ja. Det var egentligen, de trodde, där satt ju den största smärtan. Ja. Men sen visade det sig att det var ju ärrvävnad från att de hade sytt mig längre in. Inre sådär. Så att det är ju det som gör att jag aldrig riktigt kan bli 100% bra igen.
Ja, det kan man inte göra någonting åt.
Nej, jag gjorde en återkontroll sen när jag väntade Elias. Ungefär 2 år senare. Fast det var ett år. Ungefär strax över 1 år efter att jag hade gjort operationen. Och sa att jag fortfarande besvärades av att det spänner till och gör ont. Och då förklarade han att ja, men det beror på ärrvävnad som du har på ena sidan här. Och ska du föda vaginalt igen så kan inte jag garantera att det inte kommer bli värre. Mm. Han sa att det kan bli bättre, men högst troligen blir det inte bättre, utan sämre. Och det var inte jag beredd på. Att det vill ju inte jag. Så att det var ganska lätt att få ett kejsarsnitt faktiskt ur medicinsk synpunkt. Vilket jag kände var rätt för mig.
Så du har fortfarande ont idag?
Nej, det var faktiskt det som är ganska skönt just nu. Att från att Elias föddes, vilket var 4 år sedan, och fram till idag, så är jag nästan helt smärtfri. Det är i vissa fall, framförallt när man har 6 år, så man kan känna av det. Patrik är lite otålig.
Men jag undrar hur det här påverkat dig i vardagen.
Jättemycket i början, i och med att jag hade konstant ont. Alltså dagligen hade jag ont fram till operationen. Och sen efteråt så kunde jag känna lite då och då. Det påverkade ju sexlivet jättemycket. på ett negativt sätt. Mm. Absolut. Men sen är det som att kroppen ändå har hunnit återhämta sig efteråt. Och nu känner jag av det väldigt, väldigt sällan istället.
Hur påverkade det relationen? Jag tänker att sexlivet inte fungerade.
Det påverkade nog båda oss två. Mest mig som hade ont då. Mm. Men också Patrik som inte visste vad han kunde göra och inte göra. Mm. Sådär. Men ändå inte så farligt skulle jag säga.
Men fick ni någon hjälp med det? Alltså jag tänker att man så här, borde få någon form av stöd eller så här. Förstår du? Någon hjälp?
Någon hjälp.
Tänker du samtal eller vad tänker
du? Ja, ja, men alltså så här, tips och råd. Eller, jag tycker att det låter jättejobbigt att man ska ha så där ont under så lång tid.
Mm. Vi efterfrågade nog ingen sån hjälp.
Nej.
Men säkert något vi hade kunnat få om vi hade pratat med mödravården. Eller. Det som är svårt tycker jag rent generellt i Sverige är att veta vart man ska gå med olika saker.
Ja,
här har jag problem med det. Vart ska jag vända mig? Ja. Och det märker jag även i mitt, alltså i mitt jobb, att jag får jättemycket frågor kring kvinnan och kvinnokroppen, och den kan ju inte jag så. Det är inte, den, det är inte min specialistutbildning. Jag kan barn, jag kan inte.
Nej, och sen hör man ju inte till, man hör ju bara till förlossningen ett visst antal dagar, tror att det är väl en vecka. Och sen, jaha, är det gynekuten?
Sen är det BVC. Och då,
ja, och där kan de inte hjälpa kvinnan.
Nej, exakt. Så att det är ju typ gynekuten, vårdcentralen kanske. Att man i så fall hör av sig till sin barnmorska som man har haft sedan tidigare. Det är dit jag brukar hänvisa dem i så fall om det är några, inte urakut. Är det urakut, då är det gynakuten som sagt.
Men vi har ju pratat om det här förut, om komplikationer som du fick. Mm. Och då berättade du att du hade svårt att till exempel sitta i så här skräddar.
Ja, gud, ja. Det,
så det påverkar ditt liv mer än bara liksom sexlivet och att du hade ont.
Ja.
Kan du inte berätta om det?
Jag kunde inte huka mig ner alls. Jag fick ju typ stå upp i duschen första tiden och kissa för att jag kunde inte sätta mig ner. Och sitta i soffan, det var liksom, då hade jag 3 kuddar under för att slippa gå ner så pass djupt. Så att det var jättetufft, skulle jag säga.
Mm. Mm. Men känner du att du någonsin vill bli gravid igen?
Inte föda vaginalt.
Nej.
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 Jag vill inte det.
Men vad har du för tips till andra som känner sig oroliga? För det är ju väldigt många som är oroliga för just det här att man ska spricka och så här. Har du något tips till dem som känner en oro?
Det bästa är ju egentligen att gå och prata på de här samtalen, Aurora-samtalen tycker jag. För att det känns som att de jag har hört som har varit där har fått jättebra stöd. Nu hade jag lite otur. Kanske, jag vet ju inte helt säkert, för att tyvärr så skrivs det inte så mycket i journalen. Även om det hände någonting på förlossningen så har inte de skrivit det. Så när jag skulle höra av mig till försäkringsbolag och liknande angående detta, så kunde inte de läsa sig till att någonting var fel. Så då skrev de mer eller mindre till mig att ja, men bara för att du inte har fått det du hade velat, eller att utgången blev som du hade tänkt dig, så kan du inte få pengar för det.
Men det låter ju jättekonstigt. Man måste ju kunna få komplikationer. Alltså även om de inte ser så här, oj, vi... För vad var grejen? Den här personen som...
Hon som sydde mig för noggrant.
Ja.
Det var för mycket stygn. Så att det vart ärrvävnad. Det är det som överläkarna har sagt efteråt. Mm. Och barnmorskan också. När jag var på ett besöket där senare, då sa hon, oj herregud, det här, så här mycket hade de inte behövt sy dig.
Mm.
Och det är ingenting jag vet om, som sagt.
Nej, och jag tänker att det är också svårt att skriva i sina egna anteckningar. Nu har jag sydde jäkligt mycket, ska ni veta. Alltså jag sydde på. Alltså det kan man ju inte... Att det blev ett fel senare.
Mm.
Det verkar ju helt idiotiskt att man inte ska kunna...
Och då var det ju ändå 2 stycken överläkare som hade undersökt mig och skrivit i sin journal vad de trodde var anledningen till det.
Mm.
Men det var precis som att de här försäkringsbolaget inte ens brydde sig om att läsa deras anteckningar, utan utgick bara från förlossningen. Så.
Ja, då borde man ju egentligen, fast du visste ju inte då att det skulle bli komplikationer senare.
Nej.
Det är inte så att man sitter och bara går igenom sin journal. Gud vad dåligt.
Ja, det där måste man kunna göra någonting åt.
Mm.
I samhället, i politiken. Det är mycket man vill förändra, men just alltså, såna här skador och sånt är ju otroligt mycket som behöver jobbas med.
Ja.
Och som pratas ganska lite om.
Mm.
Ja.
Då är det bra att vi lyfter upp det här i Tvillingpodden.
Mm.
Men jag tänkte prata lite om din andra förlossning. Hur kände du när du fick ett planerat snitt?
Jag var lättad faktiskt. Jättelättad över det. Och veta att, att det, där nere skulle inte påverkas på det sättet. Sen vet ju jag att allt som innebär en operation, där finns det risk för komplikationer också. Men i och med att jag ändå hade varit med om en sån här ovanlig, eller ovanlig, jag vet inte hur pass ovanlig den är, komplikation, så kändes det ändå som att ja, men det är det här det blir.
Mm.
Så är det bara. Så att jag var väldigt glad över det.
Fick du några komplikationer av snittet?
Nej.
Hur mådde du när snittet utfördes? Kan du inte berätta lite om den dagen?
Ja, det var ju jättekonstigt. Vi satt i bilen och hade lämnat Madeleine på förskolan. Och så skulle hon sova över hos min pappa, antar jag. Pappa. Så vi satt i bilen på väg in till Danderyd. Och jag kommer ihåg att jag sa till Patrik, ja, nej, men nu åker vi in och ska träffa vårt barn då. Vad häftigt. Allt var så lugnt i förhållande till hur det hade varit andra gången när vi bara flög in.
Han fick inte köra fort nu alltså?
Nej, nej, nej. Och det var köer faktiskt också. Så...
Vad tråkigt.
Ja, det gick inte snabbt. Men vi var väldigt lugna båda två. Och sen kommer vi in och så var jag andra eller tredje på tur. Så att det var ändå en morgontid vi hade. Så att de satte infart på mig och ja, vi läste lite tidningar och låg och väntade. Och sen när vi kom till operationsdelen så var det ju ganska många i personal där inne och alla hälsade jättetrevligt. Men då blev man ju lite nervös. Alltså jag har ju varit i ett operations, alltså ett rum tidigare i samband med utbildningen som jag har gått. Men nu var jag helt plötsligt patienten, då är det som var jätteläskigt. Men de var jättegulliga. Och jag...
Fick du liksom gå själv till sängen och lägga? Eller är det så här att de lyfter över?
Nej, jag fick
det är inte
gå.
Som på tv.
Jag tror att jag fick gå själv. Men samtidigt så hade jag ju kläder på mig för att det skulle inte ju, det skulle vara så sterilt som möjligt.
Mm.
Så jag vet, de kanske lyfte över mig.
I vilken vecka var du med planerade snittet?
Ja, det var precis en vecka innan det var förväntat.
Ja. Var du vaken under snittet?
Ja.
Fråga, var du orolig om det var en vecka innan BF och att många föder ju sitt andra barn lite tidigare, alla gör inte det såklart, men var du orolig att förlossningen skulle starta av sig själv?
Lite tror jag faktiskt att jag var, för att det var så pass nära inpå och fast jag gick ju över 4 dagar, eller det blir faktiskt 5, för hon kom ju en halvtimme in på andra, det är 5:e dygnet där. Men lite så kändes det faktiskt, alltså, som att man var orolig över.
Men hade ni tagit ställning till hur ni skulle göra då, om vattnet hade gått?
Jag frågade faktiskt både min barnmorska och överläkaren, vad händer om det sätter igång innan datumet? Och då sa de att då blir det ett akut kejsarsnitt.
Okej, okay. Så det, var inte på tal om att...
Nej.
Men nu har han är redan hälften ute.
Visste ni att det var en han?
Nej.
Nej, ni valde att inte ta reda på det.
Vi valde att inte ta reda på med andra.
Hur kommer det sig?
Ja, men jag vill inte veta. Jag
Varför?
Vill att, jag vet inte. Jag ville att det skulle bli en överraskning.
Men andra hade du gången. Någon känsla som du kände?
Ja, jag försökte att inte känna efter. Men så fort någon sa, jag tror det är en flicka, så tänkte jag för mig själv att nej, det är det inte. Det är en pojke.
Kändes det någonting annorlunda när du var gravid med honom som gjorde att... Eller var det liksom
ja,
bara att...
det var framförallt... Jag var ju illamående med båda. Men med Elias så var jag konstant illamående. Det kändes som jag hade en influensa i över en månads tid. Jättejobbigt. Med Madde så var det på morgonen bara. Då var jag bara illamående. Då spydde jag typ och sen åkte jag till jobbet. På den nivån. Så det var lite skillnad. Sen hade jag jätteont i höfterna. Jag fick ju sån här foglossning med Elias.
Mm.
Säkert för att man är rörligare efter att ha genomgått en graviditet tidigare.
Mm.
Så det var väl det som skilde egentligen. Ingen annan större del.
Kan du inte berätta om när du hade lagt det här på, antingen blivit lagd eller du la dig själv på operationsbordet. Vad hände då?
De satte nog den där bedövningen i ryggen på mig. Och den var jag faktiskt ganska orolig över. I och med att nu hade jag ju inga verkar som tog smärtan ifrån mig. Så när epiduralen sattes när jag födde Madeleine, då var man ju så fokuserad. Då kände jag inte ens att han stack mig. Så här var jag lite orolig för att jag inte skulle kunna ligga stilla när den här narkosläkaren kom in och stack mig. Så jag vet att jag sa till henne att säg till nu god tid precis när du ska sätta in nålen så att jag tänker på att ligga still. För man ska kuta med ryggen på så himla konstigt sätt. Och så har man en stor mage i vägen och... Ja, det är inte det lättaste direkt. Och hon skrattade bara åt mig. Hon bara, ja. Så här. Jag tänkte, okej, det var inget roligt. Men ja, okej. Och sen sa hon så här, nu sätter jag en liten bedövning. Och den kan sticka till lite. Och den kände jag av och tänkte så här, ja men där, det stack till lite. Det var inte värre än så. Och sen säger hon, så nu är det klart.
Aha, så du kände inte?
Nej, va? Och det var ju därför säkert hon skrattade åt mig. För att ja. Det kanske var så det var för de flesta. Men, så det gick jättesmidigt. Och sen så tror jag, jag vet inte om jag fick någonting. För att jag vet att mitt blodtryck sjönk jättemycket. Alltså så mycket så att jag inte kunde andas. Så jag låg och så här hyperventilerade och försökte så här titta mig runt omkring i rummet och, tills jag såg någon i personalen. Och så var jag så påverkad att jag knappt fick fram. Jag fick bara fram, mår inte bra. Mm. Och då började skärmen larma. För jag hade ju sån här blodtrycksmanschett på mig och puls och sådär. Så då såg man att jag hade ett systoliskt blodtryck. Alltså det höga blodtrycket var nere på under 100. Och det är jättelågt.
Så därför, varför blev det så?
Ja, men det var något som de gav mig. Någonting i infarten som de gav mig. Som jag reagerade på och fick blodtrycksfall. Men då gjorde de någonting och sen, jag tror de gav mig lite av en sån här medel för att få upp den, helt enkelt, blodtrycket.
Och sen
var det, ja, det gick jättesnabbt. Sen helt plötsligt var, åh gud. Men det var som att någon satte sig på mitt bröst och inte flyttade på.
Det var jätteoroligt.
Jo, då fick jag panik. Jag hade dödsångest. Jag trodde jag skulle dö. Ja. Så det var bara så här, hittade jag någon i personalen och Patrik satt snett bakom mig. Så att jag kunde inte riktigt få någon ögonkontakt med honom. Och så såg jag någon undersköterska i periferin. Försökte så här vinka till henne. Typ, så här, se på mig. Men då var det någon på den högra sidan som reagerade. Och jag sa bara, mår inte bra. Det var typ de enda orden jag fick fram. Så det var obehagligt.
Att det gick fort och att det vände fort.
Ja, jätteskönt.
Men satte sen, de igång sen och skära?
Ja, ungefär. Jag fick en duk över magen där. Så att jag inte såg någonting. Och Patrik var ju på den sidan också. Och
sen han vill inte stå. Får man stå på andra
jag
sidan?
Jag vet inte om man får det.
Nej, det de skulle jag vilja göra.
De är lite oroliga för att ja. Pappan ska svimma. Ja. Eller partnern ska svimma. Nej, så hade jag barnmorskan på min sida också. Och sen så satte de igång och man hörde hur de började diskutera olika verktyg och bla bla bla. Och helt plötsligt så känner jag ett sånt enormt tryck. Ja, men lite som att någon satte sig på mig igen. Men så långt ner så att mina reben blev påverkade. Och så kände jag hur jag drog ett djupt andetag. Och det här ser min barnmorska. Så hon böjer sig fram och tittar förbi skynket. Och bara, ja, du känner så här för att de håller på att ta ut bebisen nu. Och sen några sekunder senare så hör man bara att det skriker till. Och tänkte, nu är han eller hon ute. Och så gjorde de väl rent honom. Och vi visste fortfarande inte något kön, för de sa ingenting. Och sen tog barnmorskan hand om honom. Och kom och sa att, vill ni veta nu vad det blev? Så visade de upp honom. En pojke.
Skrek han då?
Ja.
Var han gullig?
Ja.
Sådär.
Ja, nej, men det var han väl.
Men, de la inte honom på ditt bröst på en gång?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att de ville fixa till honom lite. Och väga honom. Och mäta och sånt. Och sen fick han komma till mitt bröst. Så var det.
Men det var ingenting att han hade problem. För med vissa som föds med snitt så har de ju problem med lungorna.
Precis.
Och andningen. Men det var inget sånt.
Nej, det kom senare. När vi kom tillbaka till avdelningen så hulkade han väldigt mycket första dygnet. Så att jag fick ingen sömn alls. Jag låg och var jätteorolig. Och det är ju bara för att vattnet pressas ju inte ut när de kommer ut via ett snitt. På samma sätt som när de tar sig ut andra vägen då.
Vad gör man åt det då?
Oftast inte så mycket, annars så får de ju så här kanske CPAP-behandling eller någonting sånt. Att man sätter in ett tryck mot som lungorna får jobba emot. Det är ganska vanligt. Oftast behöver de inte ha det så länge. Det kan ju handla om en timme eller ännu mindre. Men han behövde aldrig det, utan han återhämtade sig
han
snabbt.
Han harklade upp det.
Ja.
Men hur länge fick ni vara kvar? Eller hur länge var ni kvar?
Vi kom in en måndag och sen åkte vi hem på onsdag.
Hur gick det med amningen med Elias?
Som natt och dag alltså. Ja. Han fattade ju direkt och grep tag. Och sen var det väl kanske att jag var avslappnad på ett annat sätt också. Så att den funkade från start. Det var så skönt. Det enda var ju att jag hade fruktansvärt ont från snittet. Så att när de då 6 timmar senare ber mig att ställa mig upp och att jag helst ska gå till toaletten. Så har jag så ont. Jag har nog aldrig haft så ont i hela mitt liv. Jag har varit kritvit i ansiktet och var nära på att svimma. Så att barnmorskan sa att nu lägger du dig ner. Det här gör vi inte om idag. Och sen så låg jag och tänkte på det här. Nu måste jag ju resa mig upp imorgon. Hur kommer det här gå? Men det gick ju mycket bättre sen. Bara några timmar senare.
Men får man massa smärtlindring?
Massa
efter?
Ska jag inte
eller
säga.
Eller är det Alvedon?
Typ? Ja, typ Alvedon och Voltaren eller Diclofenac.
Ingen Citodon där, inte?
Jag bad faktiskt om det, men de vill helst inte ge ut det.
För att det är så beroendeframkallande.
Ja, och sen jag vet inte om det påverkar amningen lite också. Ja. För att hon sa det. Att,
lugnare bebis.
Ja, lugnare bebis. Nej, men jag fick det första dygnet. Sen hade jag ju säkert velat ha det något dygn till så, men då sa de nej.
Hur länge hade du ont efter snittet?
Så där jätte ont hade jag nog någon vecka. Men sen vet jag att jag kände av det ändå så här 3-4 månader senare också. I vissa positioner så kunde jag känna hur det ilade till. Och jag känner ju fortfarande, så skulle någon av barnen typ råka ta armbågen, vilket har hänt, då känner jag ju att så
här, på snittet.
Ja. Så men, att det är en viss.
Men då tänker jag, kan du tänka då att det kan ha blivit ärrvävnad på insidan? Alltså att din kropp reagerar så? Nej.
Nej. Eller jag tänker inte så. Utan nej. Jag tror bara att det är, så drar jag på snittet nu så känner jag ju ingenting. Men skulle jag trycka hårt, då känner jag ju. Så att.
Men ska det vara så? Eller är det olika från person till person?
Jag tror att det kanske kan vara olika från person till person. Vissa upplever kanske att de inte känner av det alls. Och jag kan känna av det om jag får ett hårt tryck mot det. Men annars ingenting. Men jag är nöjd med den förlossningen, eller vad ska man kalla det. Det är jag verkligen.
Då har det blivit dags för oss att runda av veckans avsnitt av Tvillingpodden. Som vi berättade i början så jobbar ju Sanna som barnsjuksköterska på en barnavårdcentral.
En BVC helt enkelt.
BVC-sköterska. Säger man så? Är det din titel?
Ja, precis. BVC-sköterska. Men jag får ju ganska ofta på mejlen. Vi vet inte vilken barnmorska vi har. Och liknande. Så många tror, eller när någon svarar på rummet och säger, ja men vi är hos barnmorskan.
Jag trodde också det i början. Tills någon sa till mig att det inte är en barnmorska.
Nej, precis. Barnmorskan är ju den som är specialiserad på kvinnan. Ja. Hon håller till antingen på mödravården eller förlossningen eller BB.
Och du har koll på barnen?
Jag har koll på barnen.
Upp till vilken ålder?
Egentligen så har jag vidareutbildat mig fram tills att barn inte är barn längre.
Och när är de inte barn då?
Ja, runt 18. Alltså,
va?
18.
Skämtar du?
Nej.
Oj.
Så att jag kan ju jobba på en skola, för, alltså gymnasieskola kan jag jobba på om jag vill.
Eller välja som skolsjuksköterska då? Vad roligt.
Ja, jättekul. Aha. Så att jag har ju lite valmöjligheter att... skulle jag vilja prova på skolan så är inte det några problem.
Nej. Det är ju verkligen stor skillnad på 15-åringar och 5-åringar. Ja.
Sådär egentligen. Nej, men vi tänkte så här att Sanna ska komma tillbaka och gästa Tvillingpodden, men då ska hon svara på er lyssnares frågor. Alltså fråga BVC-sköterskan, vad vill du veta? Då är det bara att mejla till angelica.lagergren@icloud.com, och Angelica stavar med C. Och så kan ni märka ämnesraden, fråga BVC-sköterskan. Så kommer Sanna komma tillbaka om, ja, låt oss säga någon månad eller så, och svara på era frågor.
Mm. Det blir toppen.
Mycket bra. Det kanske är någon fråga som ni inte vågar ställa till din egna BVC-sköterska. Ni får ju bara anonyma. Mm. Sanna kan ju även då berätta om sin klangmetoden.
Som hon har ju du kört med, du och Stefan.
Ja.
Eller hur?
Ja, för att få barnen att sova.
Ja.
Så det blir spännande.
Jag tänkte på det när jag läste inlägget.
Ja. Klangmetoden alltså.
Ja. Vi återkommer. Tusen tack för att ni har lyssnat.
Och tack snälla Sanna för att du kom hit och delade med dig av både dina förlossningar och lyfter upp ämnet komplikationer som kan hända efteråt.
Tack för att jag fick komma, det var jättekul.
Ha det så bra nu.
Hej då!
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.